Tjena allihopa, välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Det är show. Jag räknar inte längre, men jag tror det är typ 43. Jag kommer få se det nu när avsnittet är klart. Men jag tror det är 43. Akmo, jag är med mig där. Här sitter vi och nyser.
Ja, det stämmer. Vi är här när andra inte är här, så att säga. Så vi är här och förgyller folks öron.
Så är det, människor har ett liv vid sidan om. Och det är inget man kan stoppa.
Vi är de enda konstanta. Vi lägger ner grovjobbet.
Man kan väl säga något sånt. Ska jag vara ärlig, Achmo, det är inte jättemycket som har hänt sedan den senaste gången vi poddade här. Då gick vi igenom en hel del, mycket transfers och grejer. Det har varit lite lugnt sedan dess. Men vi måste ju snacka om den här grejen med den stora, allsmäktige supertalangen, som de kallar Lukas Bergvall, igen. Han är alltid på tapeten, Achmo. Han går med mer och mer på nerverna för varje dag. Nej, men så är det. Det är inte han som går med på nerverna. Det är hypen som går med på nerverna. Och ni som inte har sett, ni som inte vet vad det handlar om. Det finns en video där ute som cirkulerar på den sociala plattformen X. Förr i tiden även känd som Twitter. Där man helt enkelt jämför det här senaste målet man gjorde. Vilka fan spelar de mot? United någonting?
Nordic United.
Också för detta känt som, vad fan var det, assyriska?
Det är kanske det.
Det är gamla assyriska SK, och sen har de bytt namn 50 000 gånger.
Vilket fall, ett division 1-lag.
Ja, ett division 1-lag. Inte så jävla mycket att ge när de kommer mot ett allsvenskt Djurgården. Men ja, han får bollen och mer eller mindre han springer bara. Om vi ska vara helt ärliga, han springer ju bara igenom.
Gör han det då?
Okej, vet du, han springer och i slutet så drar han en kille eller två.
Och så någon till.
Och så en till kanske. Tre max.
Ja, exakt. Ja, men det kan säkert.
Och huvudsaken är att det är absolut inte någonstans värt att jämföras med den store Zäta som de har suttit och jämfört där ute i världen. Hur fan kan man jämföra det målet med Ajax-målet? Är ju helt ut ur vettet, om man säger så, eller?
Alltså det är klart man kan jämföra. Jag tror hur ska jag säga, det finns likheter i målet som gör att att man kan jämföra. Ja, men vadå?
Mannen i den andra. Nej, bro, i den andra Zlatan, han sitter och, alltså han fintar ju varenda en.
Ja, han skickar dem höger vänster sådär.
Han skickar dem höger vänster, bro. De köper korv höger vänster. Bergvall, han springer ju bara. Okej, han springer inte bara, men han, i alla fall 1, 2, 3 spelare bara springer förbi. Okej, med boll. Absolut, det är ingen som säger att det är lätt det han gör. Men mannen, det går inte att jämföra med Zlatan. Det är just den här Zlatan-grejen. Nu är detta bara ett exempel, men det är ju sånt som får mig att dampa.
Jag fattar vad du menar. Men samtidigt, det är en sån, det är typisk Twitterhets som finns bland de svenska eller allsvenska supportrarna där ute. Där man försöker framhäva sina spelare som mycket, mycket bättre än vad någon annan klubb någonsin har fått fram. Det finns ju en annan diskussion också, liksom det här när man jämför spelarpris. Jag tror Anton var inne på det i något avsnitt sedan när vi pratade om att, ja, men det handlar inte egentligen om vilken spelare man får fram, utan så länge man säljer för mer än vad den andra allsvenska konkurrenten gör, så är man nöjd som supporter. Men i detta fallet så vet ju vi hur mycket Sverige har liksom jagat efter en ny form av Zlatan eller så här. Så att jag vet inte om det är något nytt grepp från Djurgårdarna eller så där som försöker hämta hem någonting här som kanske inte finns. Jag vet inte, vad säger du?
Nej, men absolut, och senast så såg jag Hoffman ute från Fotbollsmorgon, eller väl de kör. Han har också varit ute och sagt att oj, vilket jävdrans mål han gör, Lukas Bergvall, inte vem som helst som kan göra det. Man bara, ja bro, för det första du är typ djurgårdare själv.
Nej, det är han inte, han är ju tvärt emot, han är ju AIK-are.
För det första är han ju stockholmare, ja. För det första är han stockholmare, okej, okay? Han sympatiserar med stockholmare. Nej, jag vet inte, men de har ju en stor plattform. Det är väl det vi kommer fram till här. Och det känns som att de slänger ut lite grejer bara för att slänga ut ibland. Liksom. Vi har ju fattat andra stockholmare och sånt där. Det är stor hype. Men allt han gör nu, ska det bara bevakas och hypas nu bara för att han är klar för Spurs, eller? För det gjorde man ju inte med typ Isak. Absolut, Isak var ju bara djur och det var det man, liksom sa. Och sen när han var klar för Dortmund så var det bara... Alltså det var inte alls samma grej tyckte jag då.
Nej, alltså men han, jag vet inte. Det är någon annan... Det finns en annan typ av liksom hype kring sociala medier också, där det får mycket mer spridning idag än vad det har fått innan.
Ja, men det var ju inte länge sedan Isak var i den hypen.
Ja, men det var ju 2016 typ, när han var 17 år. Då slog ju han igenom typ.
Ja, men vadå? Vi hade ju sociala medier gått om då också.
Jo, men jag tror inte att spridningen utav någons hype fick liksom den... Vad ska jag säga? Det är ljuset på sig som man kan få idag.
Mm.
Sen spridningen i sig, alltså jag är up for it alltså.
Grejen är det, alltså för hans skull också.
Mm.
Om man ska vara helt ärlig. Det byggs ju mycket hype kring honom också. Och det gör ju att han måste prestera sen också när han kommer ut i Premier League. Och det är inte så att det är enkelt i Premier League.
Nej, men det byggs ju upp en hype med all rätt. Jag vet inte, i den åldern har vi inte så mycket bättre spelare.
Mm.
I min mening alltså, då.
Ja, alltså i hans generation, vad var han igen? 06a?
Ja, exakt.
Ja, alltså det är ju mest han.
Mm.
Men det känns som vi har en talang per årskull här.
Men om det är så enkelt, alltså så här, jag fattar att det är ett division 1 motstånd och allt vad det innebär. Men om det vore så enkelt liksom att göra ett sånt mål, så hade ju alla andra gjort det också, förstår du vad jag menar?
Jaha, så du har lyssnat på Hoffman och det han sa, eller? I och för sig, det var inte Hoffman som sa det, var en andra kille, men...
Ja, jag köper jo, men jag också. Lyssnade. Jag håller ju med också, det är därför jag säger det.
Ja, men alltså jag köper ju, det är inte så att alla gör det. Mm. Nej. Och jag säger inte att han är sämst.
Nej.
Men jag säger att det byggs upp en hype. Och det finns en risk att han inte lever upp till den hypen sen. Så är det ju.
Men det finns en risk med alla spelare.
Ja, men du hypar inte upp alla sådär. Rooney får ju fan inte den hypen.
Varför skulle han få den?
Ja, okej, han fick inte den i alla fall. Det var ett mål som krävdes för United. Men han hade ju showat långt innan dess också. Det vet ju du med. Ja, då hade han absolut inte den, ja, men då hade han absolut inte den hypen.
Ja, men hur hade han showat? På vilket sätt hade han showat?
Han var ju på våra radar 100%. Han var ju alla inhopp han gjorde och mål och all GA han gjorde. Och sen kom det här målet med United. Då helt plötsligt kommer den här hype-grejen.
Nej, jag köper inte att... Jo, visst han var på vår radar och allt det här. Men jag tycker inte han showade så som Bergvall gör nu. Så.
Nej, bro. Nej. Han har dribblat av de här spelarna, okej. Okay. Och sen...
Vadå, sen?
Ja, och sen?
Ja, men hela...
Du kan ju inte säga att han showade förra säsongen.
Jo, det gjorde han.
Inte hela.
Nej, men en, våren var han fan grym.
Okej, okay, och sen? Doppade och sen han ner?
Nej, jag tycker inte han droppade han. Han håller ändå en ganska jämn nivå.
Mm.
I ett Djurgården som inte gick jättebra. Men som ändå slutar 3-4. Vad han gjorde.
Då har det väl gått ganska bra.
Ja, men de har aldrig riktigt nära egentligen att tävla om SM-guldet. Det är det jag menar.
Mm.
Men jag tycker att det jag vill komma fram till är att jag tycker att det är en rimlig hype kring Bergvall. I jämförelse med han vi nämnde innan.
Du är ju Rooney nummer ett hatare, men...
Nej, ingen hatare. Jag är absolut ingen hatare. Och det är ett väldigt starkt ord som jag väldigt sällan lägger i min mun.
Alltså så här, han kan vara värd hypen. Men det måste finnas en gräns, bror.
Varför då?
Min broder, det måste finnas en gräns när du kan jämföra med Zlatan mål och inte. Bror, han är inte på den nivån. Det går inte, du kan inte säga det ärligt talat. Okej, om du trollar lite nu. Men bror, du kan inte vara ärlig och säga. Det känns i ditt hjärta också att sitta och säga att den jämför ärlig och rättvis jämförelse. Hans mål och Zlatans Ajax-mål. Alla har sett det där Ajax-målet. Mannen, han skottfintar varenda fucking jävel.
Alltså så här,
det... Från Sverige till Kosova, bro. Han skott inte allihopa, förstår du?
Ja, 100%. Men så här, om det är något mål som kan jämföras med det, så är det ju faktiskt detta. Även fast det är långt ifrån.
Från Bergvalls mål, absolut. Men inte från alla mål någonsin.
Vem har sagt alla mål någonsin?
Jag vet inte, du specificerar inte vad du menar. Men ja, absolut, från Bergvalls mål hittills. Han har inte gjort liknande mål, nej.
Nej, men om det är något mål som kan jämföras med Zlatans det här i Ajax, så är det typ Bergvalls mål där. Även fast, som sagt, det är väldigt långt borta.
Ja, i Bergvalls bibliotek av mål, absolut.
Vad menar du med vadå Bergvall? Ja, han har inte gjort så många.
Nej, exakt.
Men, nej, men de är inte heller liksom...
Det av hans mål, måste vi säkra, av hans mål så är det den man kan jämföra med, absolut. Mm. Och då är det långt ifrån. Långt ifrån.
Ja, hyfsat långt ifrån.
Hyfsat, bro, det är långt ifrån.
Ja, men det är ett liknande mål liksom, han
det enda liknande är att han kommer från upp, alltså han kommer från sidan av planen och inåt mot center och sen till slut skickar målvakten åt helvete.
Ja, men tunnla inte Bergvall någon spelare också på vägen fram dit. Nu, bara för det så måste jag kolla upp målet igen.
Ska vi göra en VAR-check här?
Vi gör en VAR-check här nu.
Då gör vi en VAR-check här live just nu.
Att ta sig förbi en spelare driver egentligen i princip framåt straffområdet. Att ta sig förbi en till.
Okej, vänta, jag ska räkna nu.
En till.
Två.
Han skickar faktiskt målvakten och försvararen i en dragning i slutet. Med en sulfint.
Okej, och precis inte en tunnellock.
Nej, men det var inget med. Jag trodde jag hade sett en tunnel.
Men bro, vad är det för bönder som spelar i det här United-laget? Man, vad är det här? De sitter och kollar på honom, mannen.
Ja, det är...
Han här vid utanför straffområdet. Alltså, ja. Vad fan gör han?
Ja, men han väljer att inte dra ner honom.
Men helva, det här, vilken jävla åsla.
Och sen den sista mittbacken köper också korv. Och sen så blir den här dragningen med sulan där han skickar både målvakt och vänsterback är det väl. Det kan man ju faktiskt jämföra med Zlatans ena aktion där när han skickar målvakten.
Absolut, det sista, ja. Det kan man.
Ja. Men jag har inte sett din gullegris Rooney göra sånt här mål.
Men man, har du sett Rooney göra halvvolleys mot United eller i Champions League?
Det är svårt för Bergvall att göra den när han inte spelar i Champions League.
Ja, men det är inte mitt problem. Det är Bergvalls problem. Jo, han tunnlar väl honom i slutet. Det ser nästan ut som det.
Ja, det kanske han gör. Ja, men alltså det är så smaskigt.
Nej,
det,
alltså, han tunnlar honom. Men ja. Men också, man måste ta motståndarlaget i åtanke också.
Jo, men det är klart, det är såklart, det är en rimlig liksom faktor att ta i benämning liksom, att det ändå är ett division 1 motstånd och där är det ändå är det Vise och Holland och, eller Nederländernas högsta. Sen vet jag inte hur bra det är motståndet, vilket lag Ajax mötte, men det är klart att det är en liksom en större nivåskillnad än vad det är på i jämförelse då med Nordic United och sådär.
Men absolut, väldigt snyggt av Bergvall. 100%, väldigt snyggt.
Mm.
Jag vill inte att de ska tro att jag är Bergvall-hatare.
Nej.
Men det är hypen som är för mycket, tycker jag. För han har inte bevisat så mycket ännu, bror. Det räcker, han måste det visa
han
det.
Vad är det, han, vad är det han ska bevisa? Han, vad är det han ska bevisa på riktigt?
Mer helt enkelt. Nej, men nu är det ju upp till bevis. Absolut, han har bevisat att han är värd en övergång till Tottenham Hotspur.
Mm.
Men det är inte det hypen handlar om längre. Hypen handlar inte om att han är värd den här transferen till Spurs, för det är han är redan klar nu.
Mm.
Nu handlar hypen om att han är fucking Sveriges största supertalang hit dit höger vänster.
Men det är som...
Men det har vi inte sett ännu. Då måste han ju leverera i Premier League.
Nej, det måste han inte alls. Inte för att vara supertalang, tycker inte jag.
Nej, men Rooney är väl supertalang då?
Han är det.
Med tanke på att han har levererat till Champions. Och i danska ligan för den anledningen, den är större än allsvenskan.
Ja. Ja, jag inte, alltså jag säger inte att Rooney inte är en supertalang.
Och Hugo Larsson? Också levererat?
Ja, absolut. Hugo Larsson liksom är nästan...
Han hade ändå inte den hypen som Bergvall har fått. Jag tror Bergvall-hypen är just för att dels han ser ut som en väldigt sån gullegris svensk. Mitt ben är Edith Blond. Ja. Du vet så. Och att han är från Stockholms lag.
Ja, det är såklart. Det ger ju mer liksom... Vad säger man? Exposure, säger man så?
Ja.
Att han kommer från ett av de tre stora lagen. Det är mycket enklare. Jag vet inte egentligen hur hypen är kring Rooney nere i Danmark. Hur mycket han hypas bland deras supporterkretsar. Men bland de svenska supporterkretsarna är det väl ganska tydligt i alla fall från då Djurgårdsled att han hypas ju jävligt mycket.
Men tycker inte de överdriver lite? Speciellt Djurgården. Man, det är typ som att de har nästan Zlatan.
Ja, men alltså potentiellt sett så går vi mot en spelare som kan bli den absolut nästa stora stjärna i det svenska landslaget. Det är klart att det kan vara överdrivet, men att de, jag tror också att Djurgårdssupporterna känner att de vill ge tillbaka mot andra lagsupportrar som har fått fram spelare då, precis som vi nämnde då, Hugo Larsson och sen Alexander Isak som liksom kom från AIK, och de känner då att de vill få fram en egen, även fast han då egentligen har blivit utbildad av BP fram till förra året.
Jag skulle komma fram till det. Skulle komma in på det nu.
Ja, så att det kan vara störande. Kan jag tycka att de väljer att ta all cred att han är...
Så du stör dig?
Jag stör inte mig, men jag kan tycka att det är fel. Att de ska ta cred, för det är egentligen BP som ska ha creden.
Exakt, och det var det jag skulle komma in på. Vem förtjänar creden? Är det BP eller Djurgården?
Ja, det är väl självfallet BP som ska ha credden. Djurgården menar ju på att han, det kanske han är också, att han syns till i vissa bilder när han var liten i Djurgårdströjor och sånt. Så att de väljer att liksom, ja, claima det därifrån.
Mm. Och hur mycket hype ska Peter Kisvalodi få egentligen?
Ja, hype och hype. Men det, alltså, BP har väl en genomgående liksom tradition och en utarbetad arbetsprocess historiskt sett, där man får fram unga spelare som även tar nästa stora kliv och på sikt också då slår sig in i landslaget. Det är flertalet spelare nu i det svenska herrlandslaget som har en bakgrund från BP, och inte främst då, vad har vi? Vi har Kolosevski, Albin Ekdal, men som har slutat nu, men Hjalmar Ekdal, ja, John Gudetti har varit där, Viktor Gökeres och så vidare. Sen hur mycket Kisvalodi har varit inblandad i Bergvall, det vet jag faktiskt inte, men ja, men det är klart han, om han har varit en del av hans resa, så är det väl såklart att han kanske också ska ha en
bit av kakan.
Exakt, så är det väl.
Ja, han tar i alla fall en bit av kakan, det kan vi vara säkra på.
Ja.
Han vill ju synas.
Ja.
Och det är väl det jag tänker säga där. Men ja, nej, jag slår fast med att det är överdrivet att jämföra den videon med den,
ja,
andra.
Ja, jag kan absolut.
Det är i slutet som han drar lite fina grejer där, ja, absolut, med sulan, men
alltså så här, låt oss vara tydliga med att också att det är inte sista gången vi ser ett allsvenska supportrar hypa upp en egen spelare på det här viset som vi ser nu.
Nej, det är sant.
Alltså Djurgården är inte de första och inte heller de sista.
Nej,
som gör det.
Så är det.
Mm.
Lämnar vi honom?
Mm.
Han gjorde förresten assist också den här matchen, men absolut, det var ju mot bönder. I alla fall, lämnar vi honom? det har hänt lite grejer i alla fall utomlands. Jag tänker att vi ska uppdatera lite spelare som vi har varit inne på.
Absolut.
Bland annat grabbarna vi tog upp senast i Show No Show-uppdateringen. Både Höjlund och Gravenberg. Graven, Berkey, han är skadad igen. Och det var väl en av stora anledningarna också till varför han var på No Show-listan, att han hade varit lite skadad och så vidare.
Mm. Ja, han kom väl med någon form av hype till Liverpool efter att inte ha spelat så mycket som man tänkte att han skulle göra i Bayern München.
Dels det, men även en stor prislapp.
Ja, men eller stor prislapp utifrån vem?
Bara allmänt.
Alltså när han kom till Liverpool?
Ja, exakt.
Ja, exakt. Ja, men det, jag tror Bayern egentligen gick plus minus noll.
Ja.
På det hela. Men ja, absolut sett från Liverpools synvinkel så är den ändå en relativt stor investering då. Jag tror det var runt 40-50 miljoner. Men ja, egentligen inte så viktigt i det här fallet. Han är skadad igen. I övrigt en tackling som inte gav ett gult kort, men som egentligen kanske skulle vara orange.
Mm.
Och det finns ju någonting också som är ganska, alltså, jag vet inte hur ofta man pratar om det, men den här, hur mycket ska man bedöma en tillgänglighet hos spelaren? Alltså det är ju jävligt viktigt hos en spelare att vara lika mycket tillgänglig som bra, kan jag tycka. Det liksom rubbar ju inte talangen i sig, alltså, men att vara tillgänglig är alltså en jävligt viktig egenskap.
Mm.
Så, som inte ska underskattas. Så att han blev Gravenberg blev utbytt där och utburen på bår. Men sen under titelfirandet så kom han ju tillbaka i, eller han haltade väl runt där med mer på några kryckor och sådär.
Ja.
Mm.
Men alltså kolla, Premier League 23-24 säsongen, han har gjort 19 matcher.
Ja.
Han har noll mål och noll assist.
Ja, alltså av det man har sett också så har det alltså varit jävligt blekt.
Det är jävligt blekt på 19 matcher 0-0.
Ja, det är dåligt alltså.
I Europa League han har gjort 2 mål, en assist, och sen i EFL Cup han har gjort en assist. Men helvete alltså, 19 matcher 0 mål, 0 assist.
Men hur många av de här 19 matcherna är egentligen start?
Ja, det är sant, det är sant.
Jag tror inte han startar så många.
Mm.
Och i så fall är han väl inte, men det är också ganska svårt att slå sig in på det mittfältet när de har haft när de har regerande världsmästaren McAllister och vad har de, Szoboszlai, och sen har de ändå så där, så det är svårt att slå sig in. Men om man då ska vara lite så här petig, om man är tillräckligt bra så ska han väl kunna slå sig in där då.
Mm.
Så att det är väl inte riktigt godkänt än så länge.
Tyvärr.
Mm.
Utöver honom, Höjlund, som också var med i D-show-listan. Mm. D-show-listan, show-no-show-listan. Och som vi faktiskt hyllade. Vi hyllar honom till skian, Achmo. Vad fan händer? Han skadar sig. GG United har jag skrivit ner i min notes här. Det är över.
Och direkt skiter de på sig när han skadat, va?
Borta i flera veckor, säger de.
Ja, 2-3 veckor. Förväntas han vara borta. Missar väl med största sannolikhet Manchester Derby som kommer ut i helgen, va?
Mm.
Så det är klart det är ett jävla avbräck.
Det blir jävligt. Och de skulle ta in någon jävla... De skulle ta in någon... Då ska ta in en liten ersättare för Höjlund nu.
Ja, han spelade ju i... Han startade ju nu under matchen mot Fulham. Jag vet inte hur mycket... Jag antar att du missade matchen.
Ja, såg inte det.
Forsen, som spelade ute till vänsterkanten. Omari Forsen, 19 år, född 04 då. Som egentligen... Han spelade 52 minuter. Var egentligen alltså ett ganska anonymt liksom, framträdande och sådär. Ja, gjorde ju som sagt inte något stort väsen av sig, blev utbytt.
Mm.
Men det är också någonting så här, det är ju ganska påtvingat byte, blir det ju per automatik då när Anthony Martial fortfarande är skadad och han inte väljer att starta då Anthony, som han väljer att ha kvar på bänken, och väljer att skicka in Omari Forsen. Men det vi har varit inne på det innan också, alltså det är en hype kring unga spelare, att bara skicka in dem för att man ser att många andra klubbar eller många, men ja, Barcelona exempelvis har haft eller har varit lyckosamma med att skicka in unga spelare när de har varit i nödläge där de har behövt skicka in spelare för att de liksom har haft en avsaknad på sina ordinarie spelare.
Mm.
Men ja, vi får väl se vad det rinner ut med Forsen och vad som händer där. Man kan inte kräva heller att han ska göra mål i sin debut, som jag vet inte om Rashford gjorde det, eller som en gång i tiden Makeda gjorde det. Vet, minns du det målet? Makeda gjorde det.
Ja, det sjuka målet. Ja. Han avgör hela matchen.
Exakt. Och sen så
skiter sig. Och sen han.
Exakt. Det blev inget med det.
Det finns faktiskt på tal Makeda. Det finns en någon intervju med honom man gjorde nog inte så länge sedan.
Mm.
För han spelar fortfarande, tror jag.
Alltså?
Om han inte är i segundan eller någonting sånt. Och lirar, vet inte.
Ja, det är inte omöjligt. Men han har ju, Makeda hade ju det där, ett sånt där typiskt italienskt utseende med den där frillan och allt det där. Mm.
Det var den tiden man hade den frillan själv. Men ja, det finns en intervju där han mer eller mindre erkänner liksom att efter det målet och efter all den hypen, så ung han var, så kände han personligen att han var klar där liksom.
Mm.
Kände han. Han var klar där och han började bli slapp. Han började bli sämre på träningar. Och det gjorde ju att han helt enkelt inte var lika bra sen.
Ja, han tog sig vatten över huvudet. Kanske också kände en press i slutändan.
Mm.
Och fick inte det stödet som han... som han uppenbarligen behövde.
Mm. För det är intressant fan. Det finns en sån intervju, den är jävligt bra. Mm. Jag ska fan länka den till dig. Men där sitter han och snackar om det. Just hur den här hypen. Mer eller mindre fick honom att tro att det var, liksom, det var klart. Han behövde inte göra så mycket mer. Han kunde ta det lugnt, han kunde chilla. Han var proffs nu.
Mm.
Han har gjort ett avgörande. Han vann ju titlar. Men det har ju inte slutat så gott för honom. Han är inte på den nivån idag.
Nej, exakt.
Men nej, det går inte liksom förvänta sig att den är att en spelare i den åldern ska komma in och fylla Höjlunds skor när Höjlund precis har blivit bra, kommit upp i den här hypen, kommit upp i den här toppen, inte ha någon större erfarenhet av seniorfotboll och komma in och försöka leverera och bli någon standing. Det är fett svårt.
Nej, och vi såg ju också under hösten hur tufft Höjlund har haft det. När han, ja, liksom, när han inte hade, alltså han gjorde inte mål överhuvudtaget. Så att det är inte alls enkelt för spelare att komma in i, speciellt också för Höjlund då, kommer till en helt ny liga, ung, man har investerat extremt mycket i honom, och att då sätta liksom honom i den här nummer 9-positionen i en av världens största klubbar och säga här ska du prestera, det är inte alltid så enkelt. Och det kräver extremt mycket av en spelare för att kunna lyckas liksom på den nivån,
tror men, jag, utan att, ja. Om du tar detta då och diskuterar i smågrupper med mig, kommer det upp, han har haft det jävligt tufft i höstas, kommer upp på en topp, börjar mål, börjar panga in mål till och med och blir skadad. Hur tror han tar sig upp?
Alltså det viktiga för honom är väl att han inte får någon form av setback på den här skadan, utan han låter det läka ordentligt. Trots att egentligen United har ett sånt stort behov utav honom. Alltså man ser det redan direkt, kollar den här matchen nu senast mot Fulham, när man är så jävla dåliga. Och nu har han kanske inte så stor betydelse, men man märker ju alltså skillnaden på, för man tvingas ju spela Rashford som en nia, och det blir genast mycket sämre. Så att jag tror det är viktigt att låta honom läka, för att man har inte direkt något titelrace att kämpa för heller, eller kämpa i då för Uniteds del. I och för sig så har man ju kanske en Champions League placering att jaga, men den blir väl också svår. Hur det ser ut, alltså svår att nå. Och sen får man ju se, jag vet inte hur säkert det, eller hur säker man är på att Ten Hag stannar kvar.
Jag tror ändå det är ganska säkert att han stannar.
Du tror det? Alltså ofta, det kan ju vara så, jag vet det finns en inte bara i Italien, men det finns olika tendenser i många europeiska länder, kanske främst i länder som Grekland och sådär, Turkiet, där man kan få in olika eller nya ägare som, ja, i och för sig andra länder också då, men när man får in nya ägare och de vill sätta sin prägel på klubben, ny sportchef som vi också, som vi har pratat om, privat, som är på väg in, det kan vara så att man vill ha in en ny tränare. Det förändrar dock ingenting, tror jag, för Höjlund, för att det är en så pass stor investering som man har gjort, och han är liksom mannen för framtiden. Han ska vara där, och han har egentligen ingen som hotar honom på den positionen i nuläget ändå, som tar hans plats, utan det är hans plats, och när han kommer tillbaka så är det hans, och han ska egentligen bara fortsätta och köra på så som han har gjort nu.
Mm. Jag håller med. Jag tror det kan bli, alltså jag hoppas inte det blir en setback, men det känns som att han har ju inte en stor historik av att hamna i sådana här situationer, antar jag. Komma till en jättestor klubb och du vet, ha det tufft i början och sen komma upp och bli bra och så vidare och sen få en skada, du vet. Frågan är ju nu om detta blir det största stora hindret han får liksom.
Mm.
Och det är där det blir tufft för en ung spelare.
Nej, exakt. Men jag vet inte, men det är väl tur också i oturen att det är ändå en lindrigare typ av skada.
Mm.
Jag tror det hade varit värre om man var borta, ja, men om det var en korsbandsskada. Alltså att han är borta ett halvår upp till ett år och sådär. Det är värre, tror jag.
Mm. Verkligen. Det håller jag med om.
Mm. Men nu har man ju alltså så pass, i de här stora klubbarna ute i Europa så har man ju så pass stora staber att man har, ja, man har alla möjliga former av psykologer runt omkring sig som hjälper en.
Mm.
Men jag tror trots allt den hjälp man kan få, det behöver ändå inte betyda att man lyckas. Alltså, nej, så bra, vi har pratat om Makeda som, eller så här, som finns ju säkert andra exempel då, Bojan Krkić så här, från Barcelona förr i tiden, som inte riktigt klarade av att handle the pressure, om du förstår vad jag menar.
Fan, ska vi gå in på honom? Fan, vi måste gå in på honom också.
Mm.
Bojan-tiderna, herregud, ja, vilken talang det var.
Ja. Ja, det var sjukt.
Men man sa nästa Messi och grejer, kommer du ihåg det?
Ja, på tal om det här med handle the pressure, han, det trycket han hade på sig, precis i anslutning till EM 08. Mm. Han skulle bli uttagen till det spanska landslaget, eller spanska EM-truppen då, 08. Men tackade nej. Han, tillsammans med sin familj. Jag vet inte vad man sa då, men det har, i efterhand har det ju kommit fram att det var på grund av psykisk ohälsa.
Jaså?
Ja. Så han klarade inte... Ja, det var ett så pass tryck och han kände att det...
Han klarade inte pressen,
ja,
alltså.
Ja, det var inte rätt läge.
Va?
Mm.
Det visste inte ens jag.
Och då, nej, exakt. Och då var ju han en up and coming, liksom rising star och allt det här från Barcelona, jämfördes med Messi. Och sen vet vi hur det har gått liksom, när han lämnade Barcelona och sådär. Att det i princip bara gått ut för.
Han var ju Stoke en sväng.
Ja, han var ju Stoke.
Han var ju lite andra lag också, men han var ju Stoke en hel del.
Ja, exakt.
Några år i alla fall.
Både han, Afellay och Shaqiri och...
Ja, just det.
Arnautovic.
Sjuka Stoke.
Mm.
Men ja, där har vi verkligen en till sån. Aha, så det var psykisk ohälsa på honom.
Ja, exakt. Inför EM 08 där.
Vad sjukt.
Ja.
Men ja, det var jävligt stor hype kring honom. Vad har vi mer då, Achmo?
Ja, men vi kan ta oss i de södra breddgraderna i form av Spanien. Och till stora stolta Barcelona. Som verkar vara lite på gång igen, vinst nu här i helgen med 4-0 mot trötta, våldsamma Getafe. Pau Cubarsí, 17 år, spelande mittback, gör en riktigt, riktigt bra match och beröms i efterhand på presskonferensen av Xavi som den bästa bollbehandlande eller bolltrygga mittbacken som Barcelona har för tillfället. Och i Barcelona-kretsar pratar man om den andra stora mittbacken man har, Ronaldo Araújo, som är extremt uppskattad. Men där hans bollbehandling och hans uppspelsfot egentligen beskrivs som en rocket launcher. Så att det är klart det är en skillnad. Men som sagt, Pau Cubarsí extremt bra i den här matchen och fortsätter imponera i de matcherna han får spela. Men vi ser också att Lamine Yamal får eftertraktad vila efter att ha spelat, jag tror det var 7 eller 6 stycken raka 90-minutare som 16-17-åring. Och nu fick han full match på bänken, vilket är helt normalt får man väl säga. Eller?
Ja,
har du något att säga? Nej.
Nej, inget speciellt.
Mm.
Du är Barca-experten, så jag lyssnar på allt du säger. Och håller med dig i allting. Nej, men nej, jag köper det.
Mm. Sen så pratade vi också i det senaste avsnittet om Luca Romero som hade gått på lån från Milan, som värvades då till Milan från Lazio. Fick inget större genombrott där under hösten, lånas ut i Almeria och direkt här nu då i matchen mot Atletico Madrid så slår han ju till med 2 mål i ett tungt Almeria som jagar nytt kontrakt. Sen kan vi också gå in på en svensk koll. Viljot Svedberg som har fått lite sporadiskt med speltid i Celta Vigo, som också har en ganska kämpig säsong i de nedre regionerna utav La Liga-tabellen, men kommer in här och redan efter en minut och i första bolltouchen då så slår han in 2-1 målet borta mot Cadiz. Tyvärr så vann de inte matchen, utan matchen slutade 2-2, men ändå ett positivt besked och ett livstecken från Svedberg som visar tecken på att han lever liksom. Men det jag vill säga här, eller vi pratade ju innan om Djurgårdssupportrarnas hype kring Bergvall. Det här var ju en spelare som precis innan han lämnade Hammarby då. Han ses ju som den stora Hammarby liksom sonen eller sådär. Han var ju såklart extremt upphypad innan han lämnade. Och vi ser ju många, nu när Djurgårdssupportrarna har varit och hypat upp Bergvall, så har man också per automatik jämfört honom med Svedberg och Alexander Isak. Men den här karriären, på samma sätt som Alexander Isak, har ju inte riktigt tagit fart i början. Sen får man ju se. Jag vet inte, det känns inte som att han har inte riktigt fått förtroendet av Rafa Benitez nere i Celta Vigo. Tror du att att Svedberg stannar kvar, eller tror att han kommer röra på sig vad det lider?
Det finns ju en historik av att när de är där nere i Spanien så slutar de med att de får röra på sig. Likt Isak är väl senaste exemplet liksom.
Ja, alltså han måste väl hamna någonstans i en klubb där han kan få spela mer kontinuerligt och känna att han får en plats i startelvan där han kan liksom, ja, men få utvecklas i lugn och ro. För på lång sikt så tror jag att det blir ganska svårt att göra något större avtryck i ett lag där du antingen sitter kvar på bänken en hel match och så matchen efter får du hoppa in 5 minuter. Nästa match 10 minuter och sen så är du tillbaka på bänken igen och aldrig riktigt får det där förtroendet från tränaren som jag antar att man behöver och vill ha.
Nej, precis. Ja, vi får väl se helt enkelt. Han kommer behöva bestämma sig snart. Annars ja, så fastnar han ju det.
Ja, precis.
En annan sak. Från, ja. Vad tänkte du säga?
Nej, jag tänkte bara säga att vi ju nämnde det, tror jag, i det senaste eller avsnittet innan det, att den absolut största stjärnan den här säsongen, inte bara liksom vad gäller spelare under 21, utan generellt sett Jude Bellingham är ju fortfarande skadad då för Real Madrid. Men de lyckades ändå vinna.
Ska han vara borta nu ett tag eller?
Ja, han missar väl eventuellt returen också mot Leipzig i Champions League. Men det är klart att de inte vill rusha tillbaka honom så snabbt som det går när de vann väl 1-0 nu mot Leipzig, men de är väl förmodligen då vidare. Kan man ju jobba in en anting så här som jag gör, men man vill väl ha honom spelklar sen vad det lider liksom när det kommer de här tuffare matcherna i Champions League, när den börjar närma sig kvartsfinaler och eventuella semifinaler för Real Madrid.
Ja. Jag tänkte gå in på från en svensk till en annan. Jag vet inte om vi tog upp det i show no show avsnittet, men Anthony Elanga.
Just det.
Djurat söder sig. Showar, visar sin speed. Som vi snackar om så jävla mycket i den här podden, att han var snabb och skit, men nej, han har väl hittat rätt i Forest.
Och, ja, men han, exakt.
Fan, det är ändå en spelare jag kommer sikta på att ha med i nästa show om han fortsätter som han gör.
Men det här lite jag nämnde, jag tror att han har hittat liksom en klubb där man kan utnyttja hans egenskaper på rätt sätt, alltså den här speeden, snabbheten, kvickheten, allt det här. Där han får löpa på stora ytor i ett lag som håller sig ganska lågt ner i low blocks som man pratar om. Så att det passar honom mycket mycket bättre. Uppenbarligen så har han ju också gjort ett fåtal mål och även en del assist skulle jag gissa på.
Vem tror du har mest market value, Anthony Lange eller Hugo Larsson?
det är ganska det är svårt, jag vet inte hur mycket jag
gissar. Bara gissa?
Ja, men jag gissar på Hugo Larsson då.
Djur! Ja, det stämmer faktiskt. Mm.
Ja, men han har ju gjort Hugo Larsson ut en jävligt bra höst under Frankfurt. Går visserligen skadad nu och har fått en del kritik på slutet här efter att Frankfurt också har gått lite sämre och åkt ut ur Europaspelet här under förra veckan också.
Mm.
Men ja, han har ju varit supergiven på det mittfältet i Frankfurt, så att ja, det förvånar mig inte att han har, om vi nu pratar market value, att han har ett högre värde än Elanga, trots att han då spelar i en liga som är mindre rankad eller mindre värderad också i det avseendet.
Mm. Utöver, alltså dina favoriter då? Gavi och Pedro, hur går det?
Ja, men Gavi fortsatt såklart långtidsskadad. Korsbandet gick ju under...
När var han uppskattades tillbaka?
Ja, nästa säsong. Ja, nej, så det här EM-slutspelet är också borta. Sådär. Men ja, Pedri, när han spelar, fortfarande jävla fröjd, magi, allt det där. Man har ju periodiserat hans speltid på ett mycket bättre sätt nu. Alltså, han har ju varit enormt skadebenägen efter den första eller andra säsongen han gjorde med Barcelona, när han spelade över 70-80 matcher.
Mm.
Nu så har ju Xavi och eventuellt och fysteamet eller vilka det är, man har hittat ett sätt att kalibrera speltiden och man vet när man ska spela honom mer, när man inte ska spela honom. Han gjorde ju assisten här nu till Lewandowski under första mötet mot Napoli. Mm. En jävligt fin sådan mellan benen på någon mittfältare där i Napoli. Och helt klart den mest kreativa mittfältaren som Barcelona har tillsammans med Gündogan. Och ja, det märks jävligt tydligt när han inte är med och när han är med för Barcelonas del. Så att det gäller väl, det är svårt också när han har bytt tränare så pass ofta,
ja.
Och när laget har gått så knackigt att på riktigt slå igenom. Men fortfarande, alltså, absolut en av de viktigaste spelarna i Barcelona. Och gör det ändå bra.
Mm. Jag har en till gubbe. Skulle vilja ta upp. Också utomlandsspelare.
Mm.
Som det var jävligt mycket hype kring i vår podd förra året. Men som verkligen har kylat ner sig. Fan. Nu gjorde han i och för sig mål senaste två matcherna här de har spelat. Men Elyouahi. Han har inte revelerat den här säsongen.
Vem?
Elyouahi. Han är Lens. Antis favorit.
Antis favorit.
Ja. Elyouahi, han som bara bombade på mål förra säsongen i en liga. Varit mycket mer kall det här året. Och ja, 2023 då. Men den här säsongen. Faktiskt. Men vad som har hänt?
Nej. Alltså det är ju i de här klubbarna där det är inte riktigt. Alltså du får ju sån här one season wonder. Där det kan gå jävligt bra en säsong, men sen så visar det sig att det egentligen inte var så pass bra som man initialt trodde på det. Så att det, jag vet inte, det är väl kanske inte så förvånande egentligen.
Nej, och jag tror det har mycket att göra med att han haft en jättebra säsong förra året och sen så. Alltså nu är det ändå 17 matcher, 4 mål så.
Mm. Ja.
Det har varit en torka där, får se, kan han bli bättre. Men ja.
Ja, det är snustort.
Det har varit torrt ett tag alltså. Han nyligen liksom fixat sin måltorka där, så vi får se. Vi får la se.
Mm.
Vi bjuder nog på lite kortare avsnitt idag. Men som sagt, innan vi kan avsluta så har vi ju ändå en större nyhet. Vi har en ny förbundskapten, Ahmedin. Det är dags.
Mm.
En gammal MFF-are. Men främst av allt en dansk jävel. Men han kommer in och jag skiter i om han är dansk, fransk eller spansk. Vinna matcher så skiter jag i, alltså. Han kan vara vad fan han än är liksom. Vinna matcher och tar vårt fina land till vinster, så är jag nöjd där. Men vad kan du säga om hans approach? Rent spelmässigt, vad kan det innebära för de yngre spelare i laget? Vi har ju ett par, vad ska man säga, våra största talanger, de är ju offensiva spelare. Och det är väl det som har varit bristen med Janne. Han har varit lite gubbe och kört lite 4-4-2 och defensivt tråkig. Vad tror du?
Ja, initialt så håller jag med i det du säger. Alltså vi vill bara som svenska supportrar ha så bra resultat som det går för landslaget. Och så skiter man egentligen vem det är som tränar. Och om man nu inte gör det så är det blir mycket enklare att sparka en sån tränare. Om man nu inte är svensk, om det väl skulle komma till kritan. Sen när det väl gäller den taktiska approachen så har han ju ett mer offensivt grundtänk än vad Janne Andersson hade, skulle jag säga. Var ju extremt lyckosam i Malmö FF, får man säga. Vinner 2 SM-guld, tar klubben ut till Champions League. Var också extremt nära att vinna Svenska Cupen. Förlora finalen egentligen efter när Behrang Safari halkade. Så att jag tror att man kommer få se en mycket mer aggressiv också retorik utåt sett mot media. Jag tror inte han kommer liksom vara försiktig vad det gäller och ja, men ta i när det behövs och trycka till mot, jag vet inte, journalister eller spelare. Men överlag så tror jag att man, som du också nämnde där, man kommer få se ett mer offensivt lutat Sverige. Och då se en snittålder på startelvan som förmodligen kommer sjunka. Så att jag spelar som Hugo Larsson kommer ju förmodligen, eller bör ta en plats i startelvan. Och så vidare. Så att jag tror att man efter det spruckna dealen som man hade med Olof Mellberg och Tony Gustafsson, så tror jag man får se den här anställningen som ett litet positivt besked i en annars ganska mörk tid som vi har varit omringade av.
Väldigt mörk tid. Men jag tror på det bästa. Jag tror det kommer gynna våra yngre spelare verkligen. Det är lite ny start. Det är väl det de går ut med också. Den nya era.
Ja, och det har jag kunnat läsa mig till. Jag är inte helt säker på detta nu, men han har ett kontrakt som sträcker sig fram till 2026, och lyckas han kvala sig in då till VM 2026, så förlängs det avtalet automatiskt då. Ja.
Nej, och jag tror som sagt, jag tror det kommer gynna de nya spelarna. Jag tror han kommer in med nytänk, och jag tror även det är det de har velat komma in med, alltså förbundet då, att liksom komma in och förnya lite. Och förhoppningsvis är det han kommer göra nu. Och då, för att förnya, så brukar man ju spela yngre spelare. Spela på ett sätt som man inte gjort tidigare. Så jag tror det kommer bli positivt faktiskt.
Ja, och jag tror han kommer... man får inte underskatta liksom det här att han kliver in i ett omklädningsrum nu med spelare som vi har i de absolut största lagen. Alltså Isak i Newcastle, Dejan i... ja, men i Tottenham och så vidare. Och jag tror att det hade varit en annan sak om vi hade, exempelvis då, om Daniel Bäckström, U21-landslagstränaren, hade blivit anställd. Det hade varit, jag tror inte att spelargruppen hade varit så positivt inställda till det. Men nu får man en tränare som har levererat som spelare liksom ute i Europa, i både Milan och i Premier League, om jag inte minns helt fel. Så att han kommer in ändå med en respekt i det här läget. Och han får den här, alltså den grundläggande respekten från spelarna.
Inte bara det, men han har inte presterat i U21-landslaget om vi skulle ta det.
Daniel Bäckström, ja.
Nej. Tycker inte vi i alla fall. Eller tycker inte jag.
Nej,
så, så hade man tagit in honom, hade ju varit en riktigt stor failure. Så
ja, det hade ju varit en så kallad miseria.
Miseria deluxe. Så att, nej, jag tycker de har gjort ett bra beslut faktiskt. Många som upprörde på att han är dansk. Som sagt, jag skiter i mannen. Vinn matcherna bara, så får vi se vad som händer sen. Så vi får se helt enkelt. Jag ser positivt på det. Hoppas på det bästa. För det bästa, hoppas på succé för våra unga spelare. Jag vill ju se Hugo Larsson startar liksom.
Ja, jag vet inte det, så är det någonting som har gått snett igen där också. Jag vet inte.
Verkligen. Verkligen. Nej, men med det sagt så tycker jag vi avrundar för den här kvällen.
Får vi väl göra. Så får vi lägga oss i den här nu när februari går mot sitt slut och våren närmar sig, va? Så fåglarna kvittrar.
Tycker säsongen har startat segt sen när fan gick efter, alltså sen uppehållet tog slut. Jag vet inte.
Alltså den europeiska säsongen.
Ja.
Alltså efter jul och nyår.
Ja, exakt.
Ja, men det, ja, det håller med.
I alla fall för de unga spelarna, men alla kanske bara har fell off lite grann.
Ja, jag vet inte, de fick någon form av peak kanske under hösten.
Ja, typ.
De får fan, fan steppa upp nu under våren.
Eller hur, fan det räcker alltså.
Nu när
ett fucking mästerskap igång också snart.
Nu när allting ska blomstra, då måste ju de också liksom ut i...
Oj vad EM kommer bli kul alltså. Fan vad kul att se, och se de här unga talangerna showa fram sig.
Också i typ det bästa landet man kan ha ett EM i, Tyskland.
Ja, faktiskt. Det blir riktig fotboll. Vi får se om vi kan åka alltså. Hoppas.
Ja, vem vet.
Vem vet. Ahmed, tack för allt.
Ja, tack själv.
Och till er som lyssnar, tack för att ni hänger med oss.
Tack.
Så gott.
Så hörs vi.
Hej då.
Hej.